الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم بفوتشات تقويلهم رياض الصالحين وفي كبرة ديسورة بكان كابيتل فانتخو سمها النار من القناعة ومطبر النيد مدما نفضل الله سبحانه وتعالى och vikten av att vara oberoende eller stilna an in nas och ta'affuf, att vara en person som inte går och tigger utan en person som försöker att klara sig själv så gott man kan. Ja. Vi fortsätter att gå igenom dessa hadither i detta kapitel. Vi kommer förkorta, vi kommer ta bort några hadither som är egentligen nästan upprepas kan man säga. Taib. Det berättas från Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa al-yadul ulya khayru min al-yadis sufla. Handen som är över, den givande handen, är bättre än handen som tar. Wabda biman ta'ul, och börja med att försörja de som du är skyldig att försörja, de som är dig närmast. Wa khayru sadaqa ma kana an dhahri ghinan, och den bästa sadaqan är den som ges när man är i välstånd. Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah, och den som är avhållsam, återhållsam, kommer Allah att hjälpa och göra avhållsam, och den som är oberoende kommer Allah att göra oberoende. Och denna hadith finns i Bukhari och i muslim. Ja. Så han nämnde profeten alaihissalam att den givande handen är bättre än den handen som tar. Och man är antingen en av dessa två personer. Vem är du? Är du tryggaren eller givaren? Så den här hadithen bevisar att den givande handen är bättre än handen som tar. Och det här borde få oss att eftersträva att försöka vara från de som är den givande handen. Och hur kan du vara det? Jo, då måste du arbeta, måste tjäna pengar, eller hur? För att kunna vara de som ger till de som behöver. Så att det är alltid bättre att man försöker vara oberoende, självförsörjande och att hjälpa andra människor. Och sen så säger profeten alaihissalam wabda biman ta'ul, och börja med den som står dig närmast. När det kommer till att försörja, när det kommer till att ge och att spendera, vem är du ska börja med? Är det någon person på andra sidan jordklotet medan din egen familj inte har mat på bordet? Nej. Du börjar med dina föräldrar, dina barn, din fru, dina syskon och så vidare. De som står dig närmast är mest berättigade till din sadaqa. Och profeten Muhammad alaihissalam har nämnt att om man ger sadaqa till sina nära släktingar så är det två goda gärningar. Det är både sadaqa och det är sila. Yani att hålla släktbanden. Taib. Så alltid när det kommer till, du har en fråga, vem ska jag ge sadaqa till? Dina släktingar är bäst. Och många av er har släktingar i muslimska länder, i era hemländer, är det inte så, som är fattiga. Då är det en god gärning att skicka pengar lite då och då för att de ska kunna klara sig. Ja. Och sen så säger profeten alaihissalam att den bästa sadaqa är den som är bi i vahri rina. Yani, den bästa sadaqan afdaluha ma waqa'a ba'd al-qiyam bi huquq النفس والعيال. يعني den bästa sadaqa är den som sker efter att man har försörjt sina nära. Vad menas med detta? Det menas med att man inte går och lägger pengar på någon annan och man lämnar sina familjer och sina släktingar hungriga. Utan försörj dem du ska försörja och sen så ger du sadaqa. Taib. Och också en annan tolkning här. Det kan vara att den bästa sadaqan är den som man ger när man har det bra. Det vill säga, när man har det bra, du har 20 000 efter skatt. Du har inga utgifter och du ger 2-3 000 kronor Det svider inte, det skadar inte. Du får inga skuldkänslor, eller hur? Utan alhamdulillah, det är khair, mashallah. Men om du ger allting och sen du har ingenting kvar, eller, och sen du har skulder och liknande saker, så blir det problematiskt. Taib. Och sen så säger profeten alaihissalam, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Yani, den personen som klarar sig själv. Han, yani, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهِ först. Yani, den som avhåller sig från att fråga folk, kommer Allah att försörja. Allah kommer att ge honom avhållsamhet, eller iffa. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Och den som Allah, eller den som är oberoende, kommer Allah att göra oberoende. Det vill säga, han som inte frågar människor, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att försörja. Så här finner vi två orsaker till att Allah ska ge dig mera pengar. Och vad är det för någonting? Det är att du inte frågar folk. Du är oberoende. Du försöker att sköta dig själv så gott du kan. Att inte gå och vara beroende och tigga av andra människor. Då kommer Allah azza wa jal att vara den som försörjer. Och det här är ju självklart bättre. Jag vet det. Nej. Det berättas också sen från Abi Abdurrahman, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb radiyallahu anhu, att han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, la tulhifu fil mas'ala. Var inte den som ihärdigt går och tigger. För wallahi, om någon av er kommer och frågar mig någonting och jag ger det här och jag är kärre, jag ger det här ofrivilligt, alltså motvilligt, så kommer han inte att välsignas i det han har fått. Och denna hadith finns i Muslim. Vad menas med detta? Ja, ni går inte och var den här personen som ständigt tigger, som ständigt frågar ihärdigt. Han frågar och frågar och frågar tills personen ger, yani, ofrivilligt. Ibland är det så att man vill inte ge, men personen är så, yani, ättrig och den hänger på, den hänger efter, den är jobbig, att det enda sättet att bli av med personen är att ge personen någonting. När man ger på det här sättet ofrivilligt, man inte ens vill ge, så blir det ingen baraka i de pengarna som han får. Yani, de pengarna som personen tar, finns det ingen baraka i. Taib? Nej. Och här är det också viktigt, vi kommer att komma tillbaka till den här punkten. När vi talar om att inte tigga och inte fråga folk, så handlar det om när man inte är i behov, får man inte tigga. Och de här haditherna handlar inte om att fråga till exempel sina föräldrar, eller föräldrarna som är i behov frågar barnen, eller kvinnan frågar mannen att han ska försörja. Det här är helt okej. För de här är försörjningsskyldiga. Det faller inte in under att tigga. Utan då talar vi om någonting helt annat. Det vi talar om här är att de som går och frågar människor, fast de inte är i behov. De går och tigger. De vill bara ha mer. Det här är det som är klandervärt i islam. Nej. Det berättas sen från Abdurrahman bin Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, där han säger att vi var tillsammans på profetens tid alaihissalam, 9 stycken eller 8 stycken eller 7 stycken. Och då så säger de, eller då så sa profeten alaihissalam, eller de sa, ska ni inte göra bay'a, en lojalitetsed till Rasulullah alaihissalam. Och vi var nya, yani, med det här konceptet, begreppet att göra bay'a. Och då så sa vi har gjort bay'a till dig, ja Rasulullah. Och då så säger han en gång till, ska ni inte göra bay'a till Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Så vi sträckte fram våra händer. Och de sa, vi har gjort bay'a till dig, ja Rasulullah. Vad är det vi ska göra bay'a på? Och då så sa han att ni endast ska dyrka Allah. Och inte sätta någonting vid Allahs sida. Ni ska förrätta de 5 bönerna. Och ni ska lyda era makthavare. Och sen sa han någonting tyst som vi, eller han sa någonting tyst, och så sa han, och fråga inte någon om någonting. Och så sa han, som berättar hadithen, jag såg vissa av dem som var där tappade sin piska när han satt uppe på djuret, alltså kamelen, och folk stod där nere, men han frågade inte dem att de skulle ge honom piskan, utan han gick ner själv och tog upp den, för han ville inte fråga någon om någonting. Och denna hadithen är muslim. Här finner vi att sahaba radiallahu anhum, när de var nya muslimer så gjorde de bay'ah. Att man ingår en ed att göra och lägga vikt på vissa gärningar. Så de gav bay'ah till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och vad var det då för viktiga saker som de lovade att de skulle göra, att de skulle hålla sig till? Den första och viktigaste av alla var att endast dyrka Allah och inte göra kyrk. Och det här är meningen med livet. Det här är varför Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss. Att vi endast ska dyrka honom och inte sätta någonting vid Allahs sida. Viktigaste av allt. Det andra att de skulle be sina fem salat. Be sina fem dagliga böner. Den tredje att de ska lyda sina makthavare. Inte vara upproriska och göra revolter och liknande. Utan man lyder dem så länge det inte är olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen den fjärde saken, och fråga inte någon om något. Fyra stycken saker. Kommer ni ihåg de här fyra? Vilka är den första? Att endast dyrka Allah, den andra? Ha? Att förrätta bönen. Den tredje? Att lyda makthavarna. Och den fjärde? Inte fråga någon om något. Och det här är generellt. Han sa inte fråga inte folk om pengar. Fråga inte folk om mat. Fråga inte någon om något. Och sahaba förstod det på det här sättet. För de frågade inte någon om något. Och här nämndes exemplet. Att en person sitter uppe på sin kamel. Ni vet att gå upp på en kamel, det är ett projekt. Det är ingenting lätt, Jenny. Att gå upp på en häst är svårt. Så ska vi se om att gå upp på en kamel. Och du tappar någonting. Din kompis står där nere, du kan säga rejält, släng upp det. Nej. Han går ner och går upp. Gör sig hela det här besväret för han vill inte fråga någon om någonting. Mashallah. Och här finner vi en viktig sak. Som profeten Muhammed sa alaihi wasallam. Han sa wa'lam anna sharaf al-mu'min qiyam al-layl wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Han sa här, vet att muslimens sharaf, hans ära, är att han står och ber till Allah på natten. Och hans izza, vilket också är en synonym på ära eller heder, är att han inte frågar någon om något. Han är oberoende av andra. Den izza, den ära. Och därför så säger de på arabisk viset att varje person du gett någonting är, vad kan man säga, i skuld till dig. Och varje person du har fått någonting ifrån är en mästare till dig. Så att var inte beroende av någon. Sök inte någonting för något. Wallahi, det är ära. Är det inte så? Men att hela tiden vilja ha saker av folk och så vidare, det är som att du är deras slavar. Så att din ära, izza, att khalas, jag kommer inte att be och fråga någon om någonting. Men det är skillnad på att få saker och ting utan att fråga, som vi kommer att nämna senare. Ja. Det berättas sen också här från Ibn Umar radiallahu anhuma att profeten alaihi salatu wassalam sa att en person fortsätter att tigga tills han möter Allah och inte har något kött i ansiktet. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Yani, vad händer på domedagen med de som tigger och inte är i behov av att tigga? De kommer att komma på domedagen och deras ansikten kommer att vara helt, yani, vad kan man säga, som skelett nästan. Allt kött är borta. Yani, de är förnedrade på domedagen på grund av att de tiggde i det här livet. Så här finner man dåliga konsekvenser av att tigga i det här livet. Ja. Och en liknande hadith så sa profeten alaihissalam: "Man sa'ala an-nas takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakfir." Rawah Muslim. Profeten alaihissalam sa att den som frågar folk takathuran, för att få mer, frågar bara om glödbitar i sin hand, så låt han öka eller låt honom minska. Vad menas med detta? Den som tigger takathuran. Det här är viktiga, de här orden. Takathuran betyder att han har, men han vill bara ha mer. En person, han har lön, han klarar sig, han kan köpa mat, han kan köpa kläder. Men vi alla människor, vi vill ha mer, är det inte så? Ja, vi vill ha mer. Men, kallas, då får du jobba mer, du får göra någon business eller någonting. Men ibland finns det, när jag känner den här personen, han är rik. Jag kan gå och fråga honom. Så kan jag köpa en ny bil, köpa en ny kostym, köpa en ny bla bla bla. Tekaffur, någonting som är utöver hans behov. Det han får i handen, det är jamr. Yani glödande kol. Och vissa ulema säger här, det betyder att han går till Jahannam. Andra ulema säger det betyder att han ordagrant på domedagen kommer att få glödande kol i handen. Beroende på hur mycket han tiggde som han inte var i behov av. Och det finns, det här kanske låter abstrakt för oss. Men det finns folk, om ni har varit i muslimska länder, som har det här som jobb. Att tigga. Och vissa de har det bra. De tog fast vissa tiggare i Saudiarabien. De hade 3000 rial i fickan. Ja, 7000 kronor. De har iPhone, de har guld, de har allt möjligt. Subhanallah. Vissa av dem skickas ut som gäng. De kidnappas eller de hämtar dem från ett annat land. Och sen skickar ut dem för att tigga. Och sen går de tillbaka till den här snubben som tar alla pengarna. Och så vidare. Så att det, tiggeri ska inte vara någon business. Utan en person får bara tigga om det är nöd. Du inte har mat, du kan inte försörja. Det är nöd. Chalas, då får du fråga. Då är det tillåtet. Men takatturan för att få extra, det är inte okej i islam. Nej. Och därför så säger profeten alaihissalam i nästa hadith att al-mas'ala kaddun. Kadd, yani att han typ förlorar köttet på ansiktet. Illa en yas'ala rajul sultanan eller fi amrin la budda minhu. Förutom om han frågar en ledare eller någonting som han måste ha. Taib. Så det finns undantag där man får fråga. Och ett av undantagen är ledaren. Vad menas med ledaren här? Det menas statsapparaten. Det vill säga i ett muslims land så har du det som kallas för Beitul Mal, statskassan. Och där är pengarna som ska fördelas i samhället och till folket. Så har du ett behov så får du gå och fråga om att få en del av Beitul Mal. Det är tillåtet. Inte som vi sa tigga eller takattur, men att du har ett behov, då får du vända dig dit. Eller om du befinner dig i ett tillstånd där du måste fråga, då får du fråga. Så att det är tillåtet under vissa omständigheter. Författaren berättar sen från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att den som drabbas av fattigdom och sen vänder sig till människor kommer inte att bli av med fattigdomen. Men den som drabbas av fattigdom och vänder sig till Allah, så kommer det snart inom en nära tid att Allah kommer att försörja honom. Yani birisqin ajilin aw ajil. Yani direkt eller efter lite tag. Och denna hadith finns i Abi Dawud och den är hasan. Subhanallah. Kolla här. Om du är fattig, du har behov, du har skulder, du har allt möjligt. Vart ska du vända dig? Våra spontana reaktioner är alla, den här killen har mycket pengar. Min kusin har en affär, han har så, vi frågar honom. Ja? Men subhanallah, det är så enkelt. Vem är det som gav din rika kusin alla pengarna? Allah subhanallah. Så vänd dig till Allah. Ja? Och det är viktigt. Man gör dua till Allah azza wa jalla. Och det är inte aib. Det är inte fel att be Allah om pengar. Vissa tänker, man kan inte be Allah om pengar. Då tror man kan bara be Allah om paradiset, förlåtelse och så vidare. Du kan be Allah om pengar. Warzuqna wa anta khayrur raziqin. Koranen, försörj oss. Ja Allah, du är den bästa försörjaren. Profeten alaihissalam brukade söka skydd från al-faqr. Han brukade söka skydd från att belastas av skulden. Så att det är tillåtet att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och att be. Och Rasul alaihissalam, han sa att om ni inte frågar Allah så blir han arg. Inte så att Allah blir arg om du frågar honom. Eller att du, som vissa människor tänker, nu har jag bett Allah om för mycket. Jag bad Allah om jobb, jag bad Allah om pengar, jag bad Allah om fru, jag bad Allah om hälsa. Khalas, det är för mycket. Nej, när det kommer till Allah, det finns inget som är för mycket. Det finns inget som är för mycket. Profeten alaihissalam, han sa att det finns ingen människa, muslim, som ber Allah om någonting som inte är synd eller bryter släktbanden, förutom att Allah kommer att ge honom det han ber om. Eller Allah kommer att skjuta upp det. Eller Allah kommer att ta bort någonting dåligt från honom. Subhanallah. Och då så säger Sahaba i den nukthir, då kommer vi göra mera du'a Rasulullah. Och då så sa han Allahu Akbar, Allah är mer. Det som finns hos Allah är oändligt. Så var inte blyg, utan lyft dina händer till Allah subhanahu wa ta'ala, och inshallah Allah kommer inte låta dig ta ner dina händer tomhänt. Vad de säger i poesi: La tas'alanna bunay adama hajatan was'alil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunay adam hina yus'alu yaghdabu. Subhanallah. Vad säger de här? Fråga inte folk om någonting, utan fråga han vars dörrar alltid är öppna. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah blir arg om du inte frågar honom, och människan blir arg när du frågar henne. Så att, varför vända sig till folk när du kan vända dig till Allah azza wa jall? Och här nämndes det i hadithen att om du vänder dig till folk så kommer det inte att täcka din fattigdom. Det kommer inte ta bort din fattigdom. Men vänder du dig till Allah kommer han att ta bort din fattigdom. Och subhanallah, lyssna på denna hadith. Det berättas från Tauban radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: Man takaffala li an la yas'ala an-nasa shay'a atakaffalahu bil jannah. Faqultu ana fakana la yas'alu ahadan shay'a. Rawahu Abu Dawud wa huwa sahih. Hasan Sayyid Tauban radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: Den som kan garantera mig, den som kan lova mig att inte fråga någon om någonting, kan jag lova paradiset. Och då så sa Tauban: Jag kan lova detta. Och de sa efter denna hadith så brukar han aldrig fråga någon om någonting. Så här, vad är belöningen för att inte tigga? För att inte fråga folk om saker? Vad är belöningen? Jannah. Och vem är det som har utlovat denna belöning? Profeten Muhammad alayhi salam. Atakaffalahu bil jannah. Så här har vi en som lovar och vi har ett löfte. Den som lovar är Rasulullah alayhi salam. Och det han lovar, det är sant. Och löftet är ingenting mindre än paradiset. Subhanallah. Så här finner man vikten av att försöka vara oberoende och att inte tigga och fråga människor. Vi går vidare till nästa kapitel som har en hadith. Bab jawaz al-aqdi min ghayri mas'ala ولا تطلع إليه. Kapitlet att det är tillåtet att ta emot utan att ha frågat eller att sträva efter att få något. Och här nämns hadith Salim ibn Abdullah ibn Umar från hans far Abdullah ibn Umar från Umar radiyallahu anhum, att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade ge oss gåvor. فأقولوا, och då så sa jag till honom, Umar sa: Ge till någon som är i större behov än mig. Någon som är fattigare än mig. Och då så säger profeten al-Islam: Khudhu. Ta pengar. Ta emot dem. Och så sa han: Idha ja'aka min hadha al-mal shay' wa anta ghayru mushrifin wa la sa'ilin fa khudhu. Att om dessa pengar kommer till dig utan att du har bett om dem, du har strävat efter dem, så ska du ta emot dem. Du kan ta dem, och om du vill kan du behålla dem, och om du vill så kan du ge sadaka med dessa pengar. Men de pengarna som du inte har fått ska du inte springa efter. Och då så sa Salim att Abdullah brukade inte fråga någon om något, och han brukade inte heller tacka nej till gåvor. Muttafaqun alayh. Så vad är budskapet i den här hadithen? Det var att profeten a.s. gav till Umar. Och det kan vara att han gav från, som vi sa, Baitul Mal, statskassan, för att ledaren har rätt att ge till vissa människor. Taib. Och han sa: Umar, det finns folk som är fattigare än mig, men den som är ledare kan se en maslaha, en nytta med att ge till en viss person. Taib. Så han gav här pengar till Umar, men Umar vill inte ha dem. Han sa: Ge till någon som är fattigare än mig. Och då så säger profeten alaihissalam: Ta emot dem, du har inte bett om dem. Du har inte stått i kö, du har inte varit en person som strävat efter dessa pengar. Ta dem. Men om du däremot tigger och frågar och strävar, så ta inte. Utan om du får dessa pengar utan att ha bett om dem, ta emot dem. Och då kan du behålla dem eller du kan skänka dem. Det var lite ditt. Du gör vad du vill med dessa pengar. Ja. Och sen så nämnde då att nämndes det av Salim. Och det intressanta här, vilka är det som berättar hadithen? Salim, son till Abdullah bin Umar, son till Umar. Så mashallah, kolla på berättarkedjan här. Pappa, son, son, son. Mashallah. Så Abdullah bin Umar, när han hörde den här hadith från Umar radiyallahu anhu, implementerade hadithen. Han bad aldrig någon om något, och om han fick en gåva tog han emot den. Okay. Så det här är också en sunna. Och jag vill inte att ni ska missförstå det jag sa med att man inte ska fråga folk om saker och ting. Att det betyder att jag får inte ta emot presenter, jag får inte ta emot gåvor. Nej, wallahi, att ta emot gåvor är sunna. Profeten Muhammad a.s. kan la yuruddul hadiyya. Tackade inte nej till gåvor. Så det finns, jag tror det är Ibn Qayyim som nämner, det finns inte berättat någonstans att profeten a.s. tackat nej till en gåva. Så att sunna är att ta emot gåvor. Men man ska inte tigga, utan om det kommer någonting till dig utan att ha bett om det, jazakallahu khayran. Ta emot dem, och du kan göra, ge tillbaka någonting, eller åtminstone säga jazakallahu khayran. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel som också är länkat till tidigare kapitel. Bab al-hath ala al-akil min amal yedihi wa ta'affuf bihi an su'al wa ta'arrud lil-a'ta. Kapitlet om att uppmuntra att äta från det man har jobbat ihop. Det ens händer har jobbat ihop. Och att avstå från att fråga folk. Ja. Vi har talat om att det som kallas för al-istighna, att vara oberoende, självförsörjande. Eller hur? Ett ta'affuf, att vara en person som gärna inte sänker sig till att gå och tigga, utan han försöker klara sig själv. Hur ska man klara sig själv? Vad är det som krävs för att du ska klara dig själv? Ja. Att jobba. Ja. Att jobba, att arbeta. Och islam har uppmuntrat oss till att arbeta. Islam är inte en religion som uppmuntrar till arbetslöshet. Till att man bara sitter i moskén, man sover, man går och driver. Eller vad säger ungdomarna, man är en tuggare. Ja. Nej, utan man ska arbeta. Och författaren kommer nämna bevis på detta. Han nämner först ayah från surat al-Jum'ah där Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Att om bönen är slut, fredagsbönen, sprid er då ut på jorden och sök från Allahs fadl, Allahs gåvor. Det vill säga, ge er ut på, tillbaka på marknaden. Köp, sälj, arbeta. Efter fredagsbön. Så han uppmuntrar från Allah subhanahu wa ta'ala att man ska arbeta. Man ska söka risk. Man ska söka försörjning. Och här också finner vi att man enar mellan att be och att söka försörjning. Vissa tror att det är den ena eller den andra. Och det är fel. Att antingen så är en person som ber, och jag kan inte satsa på dunja, jag kan inte satsa på utbildning, på arbete, utan det är bara islam som gäller. Ja? Och vissa tänker, nej, om jag satsar på affär, business, företag, har jag inte tid för bönen. Är det inte så? Att många muslimer tyvärr, de kommer inte på fredagsbön. De ber inte sina fem salat i tid. För de har gjort dunja till sitt största mål. Är det inte så? Är det inte så att vi har mer muslimer som inte kommer till bönen än som kommer till bönen i Sverige? Ja? Om alla muslimer i Tensta skulle komma hit, hur tror ni det skulle se ut? Så att det finns tyvärr att många ger företräde till dunja framför akhira. Wallah mustan. Han nämner också här många mashallah fina hadither i det här ämnet. Den första hadithen är hadith Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att någon av er tar sitt rep och han går upp på berget och samlar en stock eller en bunt med ved och bär på ryggen som han sen säljer, och han skyddar sitt ansikte från att gå och fråga folk är bättre än att han frågar folk och de antingen ger honom eller nekar honom. Och denna hadith är så Bukhari. Nej. Vad är det här profeten Ali-Satt-Ossalam säger? Han uppmuntrar oss till att gå och arbeta. Och avråder oss från att tigga. Och han uppmuntrar oss att arbeta med att nämna kanske ett av de lägsta arbeten man kan tänka sig. Att du går ut vid berget i Sverige. Du går ut här i skogen och letar efter ved. Ja? Och knyter dem, bär dem på ryggen. Och går till centrum och ställer dig och säljer ved. Det här är bättre än att du går till folk och säger snälla kan du ge mig. Jag har inga pengar. Och han sa här att du skyddar ditt ansikte. Du skyddar dig själv från att förnedras av att tigga. För när du tigger så sa han antingen kommer de att ge dig eller de kommer att neka dig. Och egentligen båda är förnedring. Om de ger dig och om de nekar dig så är det förnedring. Det är bättre att du går och jobbar. Yani, även om det är ett simpelt jobb. Och det här är också en viktig sak. Vissa dumma människor, de tänker det här jobbet passar inte mig. Ska jag jobba och skotta snö? Nej, jag går hellre och tar sosbidrag. Wallah, att skotta snö är bättre. Är det inte så? Ja? Att jobba i en affär, plocka jordgubbar, jag vet inte vad. Det är bättre än att gå och tigga. Muslimer ska inte vara bidragstagare. Om det inte är personen är sjuk, personen kan inte jobba, personen får inget jobb och så vidare. Det är en annan sak. Men att man är ung, frisk, stark och man nöjer sig med att vara en bidragstagare. Man känner sig bekväm med att gå till socialen. Sen de säger till dig att du måste gå och söka jobb. Man fifflar lite så att man inte får jobb. För man vill fortsätta vara hemma och sova. Vad är det här för liv? Inte bara med att det är förnedring och att man ofta faller in i att ljuga, att luras. Du får också det lägsta inkomsten man kan tänka sig. Gå och jobba. Utbilda dig. Skaffa en utbildning. Medan du kanske har ett simpelt jobb. I Sverige, mashallah, många gör så. De jobbar med ett simpelt jobb och utbildar sig samtidigt. Du kan bli ingenjör på 3 år. Du kan bli engelska lärare på 3-4 år. Du kan bli massa höga arbeten i Sverige. Är det inte så? Helt gratis. Har ni släktingar från utlandet? Fråga dem vad det kostar. Eller hur ser möjligheterna ut att utbilda sig till ingenjör och liknande saker i deras hemländer. De kommer säga att utbildningen finns inte, vi åker utomlands. Eller i våra länder, det kostar. Är det inte så? I England, USA, många. Du måste betala för att utbilda dig. I Sverige du får en utbildning som är godkänd i hela världen. Balash. Och inte bara balash, wallahi, de ger dig bidrag. Är det inte studiebidrag? Du får pengar för att studera de bästa utbildningarna i världen. Som han har. Så man ska ta tillfället i akt. Många av oss pratar om hijra. Vi flyttar härifrån. Hur ska du flytta härifrån? Genom att inte ha någon utbildning. Du har inga pengar sparade för du vill inte jobba. Kommer du kunna flytta härifrån? Nej. Har du en svensk utbildning, du kommer ner till ett muslimskt land. Erfarenhet, utbildning. De säger inshallah, varsågod. Vissa länder rullar ut röda mattan för dig. Välkommen. Är det inte så? Så ta tillfället i akt. Jobba, arbeta, utbilda er. Självklart, det ska allt vara inom islams ramar för det som är halal. Men det finns inshallah mycket, mycket möjlighet. Det berättas också här från profeten alaihissalam att han sa kana Daud alaihissalam la ya'kul illa min 'amali yadihi, rawahu Bukhari. Alltså säger profeten alaihissalam att Daud åt bara från det som hans händer hade arbetat ihop. Daud alaihissalam, vet ni vad han hade för position utöver att han var profet? Ja? Han var som en konung. Alla gjorde honom till en khalifa på jorden. En väldigt mäktig man. Mashallah, som styrde över bergen och kunde prata med djuren. Han kunde säga åt folk att komma med mat till honom. Att komma med pengar till honom. Är det inte så? Och det är, därför säger ulema att kanske just därför profeten Al-Sam valde att nämna honom som exempel. Han hade möjligheten att fråga folk, be folk försörja honom. Men han valde ändå att arbeta själv. Och inte stoppa någon mat i munnen förutom den maten han själv jobbat ihop. Och han var profet. Och ni vet att profeterna är våra förebilder. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi. Allah säger det är dessa som Allah har vägen. Så följ deras vägledning. Han säger också här hadithen kana Zakaria alayhi salam najjaran. Rawahu Muslim. Profeten Muhammed alaihissalam sa också att profeten Zakaria, han var snickare. Han var en snickare. Vet ni en till profet som var snickare? Det är ganska logiskt. Ja. Nuh alaihissalam, hur byggde han annars båten? Ja. Så han var snickare också, säger de. Så Zakaria alaihissalam och Nuh alaihissalam, de var snickare. Mashallah. Och det kan också kanske ses som ett simpelt arbete. Kanske någon säger det är låg status. Är det inte så? Men alhamdulillah, de hade den högsta statusen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är mashallah, ett fint arbete. Du arbetar med händerna. Nej. Det berättas också här från Al-Miqdam radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam säger: ingen har någonsin ätit någonting bättre än det som hans hand har jobbat ihop. Och Allahs profet Dawud alayhi salam åt bara från det som hans hand hade jobbat ihop. Yani den godaste, bästa maten du äter är den maten du har jobbat ihop. Du har köpt den här maten för din lön. Det är det bästa som finns. Du verkligen uppskattar. Och han nämnde Sheikh Abdelazak, det kan till och med smaka bättre. Den maten du har köpt för dina egna halalpengar smakar bättre. Och ni vet ju också att man kanske uppskattar. Du får din lön. Du uppskattar de här pengarna. Men om det bara någon sätter in en 500 000 på ditt konto, de här pengarna, easy come, easy go, eller hur? De kom lätt, de går lätt. Det är inte riktigt samma sak. Du har inte kämpat för pengarna. Så att det du har jobbat ihop, det finns det bara. Det finns välsignelse i dessa pengar. En till hadith man kan lägga till är att alla profeter var fåraherdar. Alla profeter vallade får. Det är också ett arbete, ett yrke som de hade. Ja. Och vi finner också när ni läser om ulema och salaf att de också hade arbete. Vissa jobbade med att sälja varor och så vidare. Vissa sålde mat, vissa var på marknaden och så vidare. Så de hade också business. Och det visar också att man kan kombinera med att dyrka Allah och arbeta. Man kan kombinera med att vara en student av kunskap, en person som är lärd i islam och samtidigt ha en sidogrej där man arbetar. Det är ingenting fel med det. Utan det är helt okej i islam. Tack. Så att arbeta är någonting som islam har uppmuntrat till. Och det finns en väldigt vacker athar som vi avrundar med från Umar radiyallahu anhu. Där de sa att Umar ibn Khattab kana yakraha yara ar-rajul subahlala la fi amal ad-dunya wa la fi amal al-akhirah. Umar radiyallahu anhu ogillade att se en person subahlala eller subahlala, och det betyder arbetslös. Han varken jobbar för sin din eller sin dunja. Yani Umar gillade inte att se sådana här människor som går och drar, som inte arbetar, som är arbetslösa. Självklart, man ska arbeta för sin din, göra det man är skyldig att göra. Men vissa lägger fokus och vill göra extra. Det är mashallah bra. Eller så lägger man fokus på att vara en person som investerar i dunja och samtidigt ha sin religion. Vilket är okej, islam. Du kan bli en rik affärsman, framgångsrik affärsman, forskare, läkare. Det är okej. Så länge du bevarar din religion. Alhamdulillah, det är inte klandervärt. Men det som är klandervärt, det är att inte vara någonting alls. Ingen utbildning, inget arbete. Bara vara beroende av andra. Vara en börda för andra människor. Så i islam är det väldigt viktigt att man arbetar. Och som vi sa, blir den givande handen. Man blir en god förebild och man får izza, man får ära. Man får mera valmöjligheter när det kommer till arbete, när det kommer till halal och så vidare. Valmöjligheter när det kommer till att kunna utvandra och göra hijra från Sverige. Så mycket khair som kommer från detta. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.